90% av min tid när jag går till jobbet, jag tycker fan vad kul det ska bli. Det är när man börjar känna bara fan jag vill inte gå till jobbet, då kommer man inte kunna vara så framgångsrik heller.
Vad tror du som gör att folk fastnar?
Alltså jag tror rädsla. De flesta är skiträdda att bryta sitt mönster. Du är rädd, kan jag betala hyran? Vad händer om nya jobbet inte funkar? Vad händer om jag går dit och det är inte kul? Men jag tror de gångerna man vågar liksom kliva ur sin trygghetszon, det är då magi sker. Sen ska man inte vara dum. Alltså, men att jag tror att nu ska jag öppna surfskola på bad. Förstår du vad jag menar? Men vågar man inte och hela tiden ska liksom söka efter den här tryggheten bara för att du liksom du har dina 9-5 och du har din, liksom, din trygghetslön. Du kommer aldrig kunna bryta något mönster.
Ashkan Agili, välkommen till Öppet Sinne.
Tack så mycket, kul att vara här.
Verkligen, alltså du och jag, vi sprang på varandra när street workout var min grej och jobba på gymgrossisten var din grej.
Ja, 2014, ja. Det kommer jag ihåg väl.
Ja, och sen hände ju magi, alltså du styrde ju upp en, vad var det? Det var en Stockholm, en, förlåt, Sverige-turné som du gjorde med gymgrossisten.
Ja, just det. När jag fick jobbet där så frågade om, på den tiden fanns det något som heter Fitness 5, om du kommer ihåg. Mm. Då var det liksom som en kombinationstävling av, som en fitnesstävling av chins och dips, bla bla bla. Så de gymgrossisten sponsrade det innan jag jobbade. Och sommaren 14, då skulle de skrota det konceptet och komma med något nytt. Och när jag skulle få jobbet så sa de att vi ska göra en sommarturné som har en egen nisch och du har typ ingen budget, kan du dra ihop det här? Och då sa jag, ja visst, man vill ju liksom visa vad man går för. Mm. Så då döpte jag den till Gymgrossisten Summer Tour, om du kommer ihåg. Ja. Och då började jag titta på vad kan vi göra för aktiviteter som kan vara lite unika och dra folk. Och då kom vi, du och jag, i kontakt och det vart ju en del av det. Och sen så gjorde jag, om jag kommer ihåg, kul att du väckte de här minnena, så gjorde jag faktiskt en grej som heter The Ultimate Athlete. Ja. Och det var ju en styrketävling där olika grenar skulle mötas för att få fram liksom den ultimata atleten. Och det skulle liksom en tyngdlyftare möta en styrkelyftare, en crossfit-atlet. Det var så här en kombination av övningar nu när jag tänker efter. Och så hade vi faktiskt konstruerat en egen maskin som kunde man kunde göra flera övningar i en genom att, att ändra maskinen. Och den maskinen såg, vi byggde den själv, inte själva, men vi konstruerade den. Och ringde svetsare. Jag hade helt glömt bort det här när du påminner. Det var kul.
Jag hade glömt bort styrkemaskinen, men när du säger det
kommer ihåg
det. Just det, ja.
Så man kunde ju liksom flytta upp den, då kunde man göra en knäböj och flytta ner den så kunde man göra en marklyft. Och då körde vi i Stockholm, vi körde Örebro, vi körde Göteborg, Malmö och Göteborg. Ja, det var kul.
Ja, det var väldigt kul. Det var en av städerna som jag inte var med. Jag för att det var Göteborg som jag inte kunde.
Just det.
Då var jag upptagen av en annan. Men det var sjukt roligt.
Ja, det var kul och det var läskigt och det var givande. Ja.
Vad var responsen? Jag upplevde ju som att det flöt på väldigt bra. Liksom var de,
jag tycker det var bra. Alltså det var ju, som sagt, det var friskt vågat. För det var ju liksom ett koncept som var i princip bara freebasad. Jag hittade bara på och jag trodde att det skulle gå hem och det gick hem. Men jag kommer ihåg när vi kom till Örebro. Jag kommer inte om du kommer ihåg det. Men vi kom dit 5 på morgonen. Det spöregnade.
Just det.
Och jag bara, shit, det kommer ju inte komma en käft på torget där. Nej. Men rätt som det var när det kom igång, det var ju fullt hus. Folk stod där med paraplyer och vi körde ju hela showen. Men det var ju, det var kul.
Det var sjukt roligt. Den fick jag komfa också. Jag var ju konferensiär under Storbro.
Ja.
Vilket var jävligt roligt. Men och det är det som är lite så här, jag tycker du är en intressant person av dels det. Du har ett så här entreprenöriskt driv i dig. När du tar dig an någonting så då jobbar du på ordentligt. Jag måste också tillägga att du var ju en mycket mindre kille på den tiden också. Sen har du ju byggt på väldigt, väldigt mycket muskler. Men jag vet ju att bodybuilding har ju alltid legat dig nära om hjärtat.
Ja, exakt. Jag började styrketräna och intresserade mig för det. 96-97. Mm. Och sen dess har det liksom kört på och och varit liksom aktivt tävlande mellan typ 99-2005. Sen 2005 någonstans där så fick jag en jobbig knäskada och jag hade hållit på med det så pass länge där jag tappade lite intresset för hela grejen. Jag slutade aldrig träna, men jag liksom tappade den här gnistan för att hålla det på den nivån.
Mm.
Sen när jag började jobba på gymnasisten 2014, då började jag liksom få upp intresset igen då för liksom den här träningen på lite seriösare nivå. Så det var ganska många år av tapp som jag har fått liksom träna tillbaks nu då. Och vi vet att det tar ju tid.
Hur kändes det att kunna komma igång och träna igen? För jag vet att du gjorde väl en ganska knäingrepp också, va?
Jo, jag har gjort sex. 2005 var den första. Sen har jag liksom löpt på vartannat år då.
Hur är knät idag?
Det funkar bra. Mm. Jag gjorde sista operationen för ett och ett halvt år sedan typ. Ja. Men det var en liksom meniskjustering, så det var inte någon stor ingrepp.
Nej. Men nu kan du träna fullt
ut. Nu kan
jag
köra på. Men träningen, eller knäskadorna, har aldrig riktigt påverkat styrketräningen.
Nej.
Det har bara varit om jag skulle spela innebandy eller åka skidor eller så hastiga rörelser.
Och jag tänkte lite på din styrketräning, för du tog ju tag i den som fan, för vi har ju följt varandra på Insta nu i några år och jag vet att helt plötsligt börjar du och sen har det inte funnits någon hejd. Och senast vi träffade tyckte jag att du sa en grej som jag också gillade väldigt mycket. Du bara, men fan, man måste jobba, man måste träna och så ska jag ta hand om familjen också.
Mm.
Och det här är ju klassiken att folk brukar säga att de inte hinner träna av typ familj och jobb, men du ser hela tiden till att kunna göra allt.
Ja, alltså träningen för mig blir någonstans min meditation eller liksom mitt vakuum från allt annat.
Mm.
Också säkert, om man gräver i sig själv så finns det säkert ännu mera meningar varför man lägger så mycket tid och så mycket kraft på det. Men någonstans där jag hittar liksom min frizon, där jag, det är bara jag. Och det är ju just den typen av träning är också väldigt egocentriskt. Och där är det bara jag, där och då.
Mm. Och när du säger det, föredrar du att träna själv då?
Både ja och nej. Alltså, om jag vill gå förbi min trygghetszon eller slå lite rekord av säkerhetsskäl, så skulle det vara bra i vissa fall att träna med någon.
Mm.
Annars gillar jag att träna själv. Var liksom i min egen lilla bubbla.
För jag är likadan där.
Mm.
Jag har ett ganska stort behov av att få vara i min lilla bubbla när jag tränar själv. Det var därför jag frågade, just för att vi var egocentrisk också. Det är ju, men samtidigt skulle jag nog behöva kliva ur min bekvämlighetszon ibland och ha någon mer som pushar. Men fan, ibland det blir så jävla mycket surr bara när man är med någon annan.
Exakt, och det är, jag tycker så här, när om det är rätt person som jag klickar med så är jag väldigt social. Och då kan de passen bli för sociala än på rätt fokus. Så därför tror jag, för mitt eget bästa, så är det bättre att jag tränar själv.
Hur många pass får du in i veckan?
Sex kanske.
Sex stycken.
Och jag tror ibland tränar jag kanske för mycket.
Mm.
Alltså om man ser till återhämtning och så vidare. Men oftast så tränar jag tills min kropp säger ifrån och så vilar jag. Så jag räknar inte. Så jag kör måndag, tisdag, vila onsdag. Det kan ju bli måndag, torsdag, så vila torsdag, fredag. Efter så här många år så går jag mycket på kärn.
Mm. Favoritpass?
Jag gillar alla. Men oftast säger jag så här, jag gillar att köra de passen där jag är dålig. Till exempel, mina ben har ju tagit mycket stryk av alla knäskador. Så det är mina största utmaningar. Liksom kunna få tillbaks liksom styrka och muskelvolym på benen och så klara av bra pass utan knäsmärta.
Hur funkar det idag att köra benen? Är det några övningar som du har problem med när det kommer till just benövningarna?
Alltså, först måste jag ha en ganska bra uppvärmningsfas. Sen övningar där jag får för mycket bryt i knäleden kan kännas lite obehagliga om jag inte är varm i knät. Men annars funkar det ganska bra om jag ger den tid att värma upp.
Knäböj då? För där är det just att det går förbi.
Det också. Det funkar så länge jag ger liksom fyra, fem set uppvärmningssätt och bygger upp liksom motståndet successivt.
Vem pushar dig bäst på gymmet?
Jag har ett par olika, men jag har... Jag har ett par personer som jag tycker de är obehagliga på olika sätt. Förstår du vad jag menar? För att de har olika typer av träningsfilosofier. Mm. Och, men det är en kompis till mig som heter Kalle Lundqvist. Han är liksom done and jobbig. För att det går inte att slinka undan på något sätt under liksom hans vakt.
Vad är det han inte tillåter dig att slinka undan?
Ja, men det är att han... De gånger jag har tränat med honom, han... pressar mig för långt förbi min trygghetszon. Mm. Vilket att det blir mörkt. Ja. Alltså du kan ju ta i, och du kan ta i att det är bara, man, vilken skön pump. Men sen kan du ta i att du nästan kräks. Och du nästan, jag kommer sjunka ihop med 250 kilo på ryggen. Mm. Men alltså att du får den push att du klarar av det. Det är bara en psykisk spärr. Mm. Och det är det som jag tycker han är duktig på.
Hur mycket har du ökat? Alltså vikt de senaste åren, sen typ 2014, kalkylerar du sånt här, skriver du upp
alla? Nej, jag tror, men då jag kanske vägde runt 85-90, då jag väger typ 100-304 nu.
Ja, för det är en jävla skillnad alltså.
Mm. Men sen är det ju så här, det är liksom, vikten i sig ju inte så mycket heller, det beror ju så mycket på kroppssammansättningen och så vidare, men ja, jag tror att jag är betydligt mer muskulös nu i alla fall.
Men du har ju inte bara ökat det i fysisk volym, du ökade ju också en jävla volym på din Instagram-sida också. Vad hände? Vad är hemligheten där? För du gick från, du hade ju följare, men helt plötsligt nu har du ju en otrolig mängd följare.
Men dels kan vi säga så här, runt 2013-2014 så började jag starkt intressera mig för sociala medier generellt. Och i och med att jag har jobbat med marknadsföring, vilket jag fortfarande gör, speciellt inriktat på digital marknadsföring, så såg jag ju även redan då min kanal som en experimentplattform för att förstå mig på liksom plattformen, hur den funkar och hur du väcker intresse av en målgrupp som du vill nå. Så i början, jag förstod inte riktigt hur det funkade med att liksom väcka intresse från en målgrupp. För då var det så här, man bara postade saker och hoppades på det bästa. Sen har ju liksom under, det är ju liksom, i den digitala världen så är varje år mer liksom än andra saker utvecklas under samma tid då. Och i och med att algoritmerna och så vidare förändras, så blir det ju också så här, den som kommer kunna sticka ut och bygga ett följarskap, också engagemang, den som serverar en målgrupp mot sin inriktning med mest intressanta innehåll. Så det är det som jag någonstans har försökt att servera den målgruppen och de personerna som intresserar sig för mig som person och det jag håller på med så pass intressant innehåll som att det skapar liksom engagemang och ett följe. Och i början var det så här, men nu ska jag bara liksom faktiskt liksom posta så här snygga bilder, de är coola och coola citat, och sen så insåg jag själv dels att det började bli ganska uttjatat och töntigt. Så började jag jobbade med en kille som var social media konsult, och då sa han en ganska intressant grej. Han bara, vem är du? Varför ska man följa dig? Och vad särskiljer dig mot alla andra? Och det är då man börjar liksom tänka, vem är jag egentligen? Vad har jag som alla de andra unga, vältränade social media profilerna inte har? Och jag har faktiskt över 20 års erfarenhet av att lyfta skrot. Och alla skador, alla erfarenheter. Så jag började liksom jobba med innehåll som faktiskt jag har lärt mig under alla de här åren. Till exempel dela med mig övningar som ingen har sett. Snacka kring hur tränar du kring skador och så vidare. Och plötsligt så började jag se en förändring i mitt engagemang. För då kunde jag faktiskt komma med någonting som ingen annan hade. Som kanske också betydligt yngre, som inte ens har hunnit liksom erfara det.
Mm. Hur förändras resultatet under det året?
Ja, men jag tycker bara senaste året så har jag sett en förändring i mitt engagemang. För som sagt, man måste hela tiden se så här, vad är det folk vill se och höra? Och varför ska man ens följa det eller läsa och titta på ditt innehåll? Och det har jag också sett, att ju mer jag har varit med själv, ju mer jag har sagt, vad är det för nytta som jag kan dela med mig? Och då har jag sett en positiv förändring.
Kul att du säger det, för jag märker det att de gångerna då jag skriver antingen lite humoristiska men ändå djupa tankar, så får jag jättebra respons. När jag driver lite med sociala medier eller när jag skriver väldigt ärliga poster, då får jag den bästa genomslagskraften. Då får jag mest kommentarer, mest likes, mest att folk in och interagerar med bilderna. Mm. Och jag har väl också utforskat så här, vad är det som gör att vissa personer får så jävla mycket följare och andra inte. Men du slår på några viktiga punkter med det här, vem är jag och vad är det som gör att jag kan sticka ut?
Jo, men jag tänk så här att jag tror alla vi, man någonstans rannsakar man sig själv. Mm. Och jag ljuger om jag skulle säga att man tittar så här, du vill bli framgångsrik och du vill så att bli framgångsrik i olika plattformar för att nå väldigt många människor. Och så ser man, fan, de lyckas och de får ju så här 5000 likes och de har så här 400 000 följare. Va? Men jag, mitt innehåll är ju så mycket bättre. Men det kanske är vad du tycker. Och den dagen när man börjar bara fokusera på sitt innehåll, har jag märkt, och sluta jämföra sig, det är då det liksom den äkta jaget kommer fram. Och det är då där liksom ditt innehåll blir genuint. Och när jag också började släppa det här besattheten av liksom att du ska få en like eller engagemang och bara nu ska jag bara göra det bästa jag kan för att serva folk, det är då det faktiskt blev en förändring. Och man kan inte heller jämföra sig liksom mot någon som har en helt annan inriktning på sitt innehåll. Kanske liksom, folk kanske intresserar sig för att de är, som sagt, de kanske är 20 år yngre och har liksom en helt annan målgrupp än man än själv har. Så när jag har liksom twistat de grejerna, det är då jag känner att det har börjat landa rätt.
Vad har du för spridning? Just när vi är inne på målgrupp, jag tänkte säga män, kvinnor, ålder. För så, man kan väl se allt sånt?
Ja, absolut. Jag tror... det är väl 70% män. Mm. Resten kvinnor och ålder har jag inte riktigt koll på just idag. Men jag tror det är säkert 25 upp. Mm. 25-30 upp.
Vad brukar folk skriva till dig? Har du fått något, det antar jag att du har fått. Men jag tänkte någon som har hört av sig och men kanske säger att du är en stor inspiration. Eller att de har gjort någonting nytt på grund av något du har nämnt. Kanske skador eller...
Ja, alltså jag kan säga så här. Nu pratade vi ju lite generellt kring Instagram. Mm. Men jag känner också, jag vill bara nämna att jag driver också en egen podd. Mm. Och när den släpptes, och då började jag nå en helt ny målgrupp. Och det gör att mitt Instagram växte också. Mm. Men genom den rösten...
Nämn podden direkt så folk kan hitta den.
Absolut. Min podd heter Tyngre Old School.
Yes.
Där grundtanken var att vi skulle snacka om stenhård old school träning, fokus på träning och inte så mycket annat. Sen har ju podden utvecklats väldigt mycket där vi pratar väldigt mycket om mental styrka, inspiration och motivation. Och andra beröringspunkter där träningen ligger i bakgrunden eller grunden till allting. Mm. Men genom podden så har jag fått väldigt mycket funderingar och tankar via min Instagram där folk säger att de har blivit inspirerade, de har till och med bytt gym, de har sett att saker och ting är möjliga och så vidare, vilket är en otrolig motivator för mig. Mm. Där jag känner så här, okej, nu gör jag något rätt. Jag faktiskt driver det här, för att det är faktiskt massor av människor som påverkas av det man säger och skriver.
Det är en otroligt skön känsla. Jag får den ibland med även min egen podd, att folk hör av sig. Då känner man på något sätt att allting är värt det. Och då börjar man också hitta den här lite, vad fan är det jag egentligen vill förmedla känslan. Yeah. Men jag tänkte lite på det här old school träning. Vad är old school träning enligt dig?
Alltså... egentligen så är det ju egentligen inte att man bara kör liksom med en skivstång eller hantel. För mig är det lite mer så här en mental status. Mm. Att du går in med en inställning att du ska liksom uppnå någonting och göra ett stenhårt jobb mot ett mål. Där liksom all distraktion runt omkring existerar inte. Där liksom slutmålet är det som är det viktigaste och inte uppmärksamheten fram dit. Så det för mig det är som en old school träning.
Det är så kul att du säger det här, för det är verkligen så jag ser dig. Det är därför för mig det blir en sån tydlig länk med hur du tränar, hur du jobbar. Som när du får då, Askan, kan du styra upp en summertour, det finns inga pengar. Då går du in med inställningen att du ska få jobbet gjort. Det spelar ingen roll hur jobbet och komplext det är, du kommer lösa det. Och du löste det. Mm. Och sen så när din skada blev bättre och då kunde du börja gymma och då började man se extrema framgångar i det. Och det är där jag tycker att du blir väldigt, väldigt intressant. Okay. Så då vill jag fråga, kan vi prata om något misslyckande också? Finns det någon instans där du sa tagit dig vatten över huvudet, det gick åt helvete? Och vad lärde du dig i sådana fall utav det?
Absolut. Alltså, nu kommer ju många tycker det här låter helt sjukt. Men jag tycker själv att jag aldrig har varit framgångsrik.
Nej, men det är standard.
Ja, och jag tycker själv att jag aldrig riktigt har lyckats med någonting. Nej,
jag känner igen mig i det säget. Ja.
Och jag tror, det är därför när jag får chansen att göra någonting så går jag in med liksom 100% do or die. För att liksom jag någonstans vill bevisa för dem som har gett mig chansen och för mig själv att jag fan ska lyckas med någonting. Mm. Och det är klart att det finns massa saker som jag känner att liksom jag inte har lyckats med. Jag menar, om vi bara tittar på min liksom tävlingskarriär inom bodybuilding, jag tycker inte riktigt att den har varit så framgångsrik med tanke på all tid och all energi jag har lagt på den. Men det handlar jättemycket om att jag tycker inte att jag var lika mogen i mitt mindset som jag är idag. Det var liksom jag ville för snabbt, för fort. Jag var inte liksom, hade inget tålamod. Jag ville liksom bara vinna allt. Jag gav inte den tiden den behövdes ta, bla bla bla. Sen finns det ju såklart, jag tycker misslyckanden, det är samma sak där. Jag tycker när jag gick på universitetet så var jag alldeles för disträ för att det var så mycket träning och jag ville liksom bara liksom få min examen. Jag tänkte inte att jag ska faktiskt lära mig någonting. Förstår du vad jag menar? Du satte tentorna, du ville bara få godkänt, du skedde vad du lärde. Så jag har gjort massa sådana misstag. Som jag, ja, man kunde gå tillbaka, jag hade gjort saker och ting annorlunda.
Men det tycker jag är en intressant grej du lyfter där, för jag tror att vi alla, jag har jättemånga sådana saker också där, med att jag känner såhär, idag är jag otroligt mycket klokare än vad jag var då, hade jag kunnat backa bandet. Och bara där då, hur gammal är du för de som inte vet vem du är, som inte tror att du är 25 bast, och pratar om över 20.
Jag är 43.
43.
Ja.
Ja. Är du född 76?
76, dagen innan julafton.
Ja, grattis i efterskott då. Ja, men då är vi nära i ålder. Jag är född 78, så vi är väldigt, väldigt, väldigt nära i åldern där. Nej, men för jag kan verkligen känna exakt samma sak. När jag tittar tillbaka nu, som är den så här visdomen som jag har idag, skulle jag kunna göra saker på ett väldigt annorlunda sätt. Finns det någon så här brytpunkt för dig där du kände att fan, jag måste faktiskt kanske inte bara få godkänt? När skedde det att du insåg att jag måste jobba stenhårt för att också uppnå någonting?
Ja, men jag tror faktiskt hela mitt professionella karriärsliv förändrade 2014 när jag fick jobbet på gymnasisten. Mm. Det var då jag bara, nu går jag in med en inställning do or die. Där nu ska jag visa vad jag går för. Och jag hade så mycket energi och så mycket frustration. För jag hade också massa jobb där innan där jag var verkligen olycklig. Jag fick inte leva ut liksom min entreprenörsådra. Jag bara var kvävd. Och när det var därför när de bara, du kan göra det här, du har inga budget. Jag bara, let's go, let's fucking do it. Det fanns liksom inga hinder. Det var liksom en befrielse för mig. Och där då känner jag, det var brytpunkten där jag liksom började jobba med det jag var utbildad. Jag började lära mig liksom sociala medier. Jag tycker att en av mina starkaste sidor är nätverkande och bygga relationer. Redan där började jag bygga liksom ett jättenätverk inom det segmentet och den branschen. Och då kände jag att det var min brytpunkt. Mm. Och sen har det liksom, sen har det rullat på.
Vad gör du nu? För idag vet jag att på dina sociala medier så är det en hel del MotoGP typ.
Nej, men jag var på gymgrossisten mellan 2014 till 2017. Sen hamnade jag av en slump på ett företag som heter Pierce, som också är en e-handlare, alltså en online-handlare på motorcykeldelar. Också pionjärer i det de gör. Så jag jobbar mer eller mindre med samma sak, alltså digital marknadsföring fast en helt annan bransch. Och de befinner sig i samma position som gymgrossisten befann sig 2013-14, vill säga att de är ganska ensamma i den världen då. Så marknadsföring, social media, influencer marketing, digital marknadsföring, digital annonsering och så vidare.
För motor är väl något som har legat i ganska varmt med hjärtat länge?
Ja, exakt. Jag har hållit på också med liksom motorcyklar och motorfordon sedan jag var ungdom. Liksom. Så jag kom in i det där ganska snabbt också. För jag hade ju liksom marknadsföringsbiten liksom i ryggen. Och sen hade jag ju branschkunskap sen från privatintresse. Mm. Så jag kom in i det där ganska snabbt.
För du verkar ju ändå haft förmånen att så här, på de senaste åren i alla fall jobba med grejer som verkligen är en stor passion för dig. Jag tänkte träning, nu moto.
Och när jag tänker efter att jag tror om fast jag tycker att jag inte är framgångsrik, att en del av recepten att kunna lyckas med någonting eller bara för att underlätta saker, det är att göra saker som man genuint tycker är kul. Det är, jag skulle säga, det över 90% av min tid när jag går till jobbet, jag tycker fan vad kul det ska bli. Det är när man börjar känna bara fan jag vill inte gå till jobbet, då kommer man inte kunna vara så framgångsrik heller.
Vad tror du som gör att folk fastnar?
Alltså jag tror rädsla. De flesta är skiträdda att bryta sitt mönster. Du är rädd, kan jag betala hyran? Vad händer om nya jobbet inte funkar? Vad händer om jag går dit och det är inte kul? Men jag tror de gånger när man vågar liksom kliva ur sin trygghetszon, det är då magi sker. Sen ska man inte vara dum. Alltså, men att jag tror att nu ska jag öppna surfskola på bad. Förstår vad jag menar? Men vågar man inte och hela tiden ska liksom söka efter den här tryggheten bara för att du liksom du har dina 9-5 och du har din, liksom, din trygghetslön. Du kommer aldrig kunna bryta något mönster.
Nej, jag håller med. Jag tycker det är ett roligt exempel med att starta en surfskola på Bali. För det känns också som att ganska många gånger när folk vill bryta bekvämlighetsgrejen, då kanske de tar ett lite för extremt mål. Exakt, typ gå från kassan i Ica till att då starta en surfskola på Bali.
Ja, exakt.
Att man kanske inte har jobbat sig upp.
Jag tror, alltså, ibland blir det ju väldigt så här flummiga frågor, men jag tror man måste gräva i sig själv. Vad är det man vill? Vad är det som triggar en? Vad är mina incitament att gå till jobbet? Varför ska jag ta den här extra milen? Mm. Och så vidare. Finns det liksom den här arbetsgivaren? Hur mycket kommer jag få tillbaka av den? Hur mycket kommer de satsa på mig? Och så vidare. Så man behöver fråga sig själv mycket sådana grejer.
Men är det heltidsjobb där? Jag tänkte, kör du alltså 8 timmar per dag? Eller hur funkar det?
För det finns ingen stopp. Mm. Alltså entreprenörsdrivna e-handlare, det finns inga stopp. Och de har ju i alla fall, de har ju ingen krav att du ska jobba 7-7. Men gör du 7-7 så har du ju såklart andra fördelar. Du har mer möjligheter att växa i sådana bolag. Så i och med att det är online, det är dygnet runt, det är globalt, så finns det inget stopp. Okay. Så man får ju begränsa sig själv utifrån sin egen hälsa och sin omgivning.
Jag tänkte lite mer följdfrågan bara, hur hinner du med din träning?
Nej, men som sagt, jag alltså alla frågar mig hur hinner jag med allt? Mm. Jag har träning, privatlivet, min podd, jag har lite andra projekt. Jag helt enkelt skapar mig den tiden. Jag tränar när alla sover. Mm. Till exempel. Jag gör inte saker som andra gör. Alltså jag har andra prioriteringar. Så jag helt seriöst, jag kommer inte ens ihåg sist jag var ut.
Nej. Förutom när du åker med bågen.
Ja, exakt. Fast jag menar ut på krogen.
Jag fattar.
Men jag tror allt handlar om prioriteringar, vad man värdesätter själv. Ja.
Men, när du ändå tar upp det där, tror du att för många istället prioriterar festande för att istället kanske prioritera framgång, karriär eller vad man nu vill kalla det?
Jag skulle ju inte säga att det är så. Jag tror man måste bara göra det som triggar en själv och gör en lycklig. Mm. Vissa kanske är skitlyckliga att göra det. Och vissa kanske är lyckliga och liksom jagar framgång som du kanske aldrig får heller. Mm. Förstår du vad jag menar?
Nej, men för det där också en grej. Så här, vad är definitionen av framgång för dig?
Ja, den är svår. Mm. Men det är ju svårt att sätta fingret på det. Men kolla, jag vill vara med och förändra saker. Jag vill vara med och inspirera andra människor. Och jag vill vara med och förbättra saker. Och en del av det här, nu, det är ganska kul för vi glider in i liksom lite olika ämnen. För mig, för att kunna göra det, till exempel i min nuvarande position, det är ju bara att få så mycket makt som möjligt. För genom makt kan jag påverka saker. Så det är lite som liksom ett politiskt maktspel. Alltså jag vill bara ha den till att göra bra förändringar.
Mm. Vad är lycka?
Ja, men lycka för mig, det är liksom kunna vakna varje dag och liksom ha sina nära och kära friska och göra det som man tycker är kul.
Mm. För att det är där jag tror att många tänker fel. Jag tror att vissa, för jag hör ändå att du kopplar ihop alltså framgång och karriär, det är också lycka för dig.
Mm.
För att som du sa själv, du satsar inte på de sakerna som är bekväma eller tillfälliga, utan du hittar, som jag säger, det är träning, då jobbar du på GG, det är motor, ja men då har du landat det här jobbet, liksom du jobbar alltid med någonting som på något sätt ändå kan ge dig en glädje och lycka att gå till jobbet, och det är i sig framgång. Ibland får jag känslan att folk stirrar på framgång men glömmer att det är sjukt viktigt att framgången är, har liksom lycka i mitten också, att du måste göra något som gör dig lycklig för att nå framgång.
Jo, men det är klart att det är så. Dessutom så tror jag också genom den här bohemiska munklivet med bodybuilding, det har format mig att tänka långsiktig lycka.
Mm.
Jag lider nu för att få en framtid lycka. Förstår du vad jag tänker?
Absolut.
Så precis som du säger, jag kan tänka mig, jag äter tonfisk och ris. Men jag ska ta ett extremt exempel. För att om 10 veckor så kommer jag få det där utseendet.
Mm.
Jag kunde lika gärna ta det här marabou-chokladen och få 10 sekunders tillfredsställelse, men sen är den över. Så det är samma sak där. Alltså jag vet att om jag jobbar stenhårt under de här åren och har liksom lite smarta finansiella val, ja, men då kommer kanske mina ungar kunna enkelt köpa en lägenhet eller kunna ta sina körkort, eller att jag skapar också lycka för folk i min omgivning.
Mm.
Alltså jag tror den disciplinerade träningen har också liksom påverkat även mitt sätt att se på liksom saker och ting i min karriär och i livet också.
Ju mer jag köper det, och jag tror att det är det som också separerar vissa människor från andra, det är att man kan applicera den här inställningen som man har av att gå till gym och förstå anledningen till just varför gör jag det. Som du säger, jag äter tonfisk och ris idag för att jag vill uppnå ett resultat om 10 veckor. Många går till gymmet och säger, hur kommer jag gå ner 10 kilo på 2 veckor?
Yeah.
Nej, det kommer inte funka, men man kan tänka långsiktigt. Men många viker sig när det blir, vi tittar ett år fram, men det blir för långt bort.
Ja, absolut. Men om vi tar men jag kan svara på frågan igen.
Mm.
För det här, jag har reflekterat mycket över det här också. Jag tror en utopi för mig, det vore en lycka för mig, vore en total frihet. Så att jag äger mig själv bara. Det har inte jobbat för något. Jag jobbar bara för mig själv. Jag bestämmer mina dagar och så vidare och så vidare. Det är också en form av lycka som jag skulle se på det.
Mm.
För då kan jag disponera min tid precis som jag vill, när jag vill.
Exakt. Och när du ändå pratar om att vara fri, vad är definitionen av att vara en fri människa?
Ja, nu låter
lite djupare här.
Ja, exakt. Men nu låter det här kanske jävligt plastigt, men för mig just här och nu, det är finansiell frihet.
Ja. För det ger ju en frihet som är helt otrolig. För jag vet, när jag jobbade som PT på Sats och jag hade tröttnat på yrket, så när jag förlorade en kund så sket jag att skaffa en ny. För det var ändå ganska nice att kunna träna klockan 12.
Yep.
Och det ledde ju till att det blev mindre och mindre pengar, och till slut var jag tvungen att bara sticka därifrån och göra något helt annat.
Mm.
Men där kände jag ju det också, att det ledde ju mig också till en sån tid av fattigdom.
Yeah.
Och då insåg jag också hur jävla låst jag var.
Yep.
Att bara åka någonstans var så här, fast jag har inte råd.
Nej.
Och då är det ju stängt, då är det ju låst.
Jo, så är det. Men sen är det också lite, jag tror det handlar också om en mognat fas. Mm. Om man går tillbaka till sig själv. Finansiell frihet. Tänk om du tänkte på det när du var 25. Du bara, jag ska ha 3 Ferraris och sen ska jag vara på Stureplan varje fredag. Du vet vad jag menar, men nu är det så här, okej. Hur kan jag spendera tid med de personerna som jag verkligen bryr mig om ännu mera, utan att behöva vara på det här stället 9-5 för att jag måste. Alltså man ser ju på den friheten på annorlunda sätt.
Mm.
Dessutom, för mig i alla fall, jag har inte alls samma behov av materiell konsumtion nu än när man tänkte liksom när man var mindre mogen i huvudet.
Nej, men verkligen. Det är någonting som har förändrats otroligt mycket för mig också. Mm. Just den biten. Men den optimala, hur skulle det se ut för dig? Vad, om vi säger så att du har de pengarna som du vill ha. Mm. Finns det någonting speciellt som du skulle prioritera? Kan vara materiellt, kanske ett hus eller whatever. Vad skulle sätta dig i den här, fan, nu har jag på något sätt uppnått min lugna och sköna zon i livet?
Den är jag har inte ens tänkt på det. Nej. Däremot, det jag kan svara på, om du skulle fråga mig vad jag skulle sysselsätta dig med, så skulle jag nog bara göra absolut sånt som stimulerade mig. Som att podda, eller som att skapa innehåll kring träningen för att inspirera andra. Det är vad jag kan svara på nu. Sen kan ju jag få liksom andra intressen om 2 veckor.
Såklart.
Men det som jag spontant kan känna, det här för att liksom inspirera andra människor och sprida ett liksom kunskap och budskap som man ändå samlat på sig under ganska många år, det är någonting som är väldigt triggande.
Mm. Jag tänkte vi kör lite tvärkast där, så jag tycker att vi hoppar lite till träning igen. Mm. Och eftersom att du ändå har en old school podd som heter Tyngre Old School, så är min fråga, vad tycker du är den största förändringen från när du började gymma kontra nu?
Dels så tycker jag så har ju träningen generellt blivit väldigt mycket mainstream. Det vill säga att den är mycket mer liksom rumsren, att liksom varannan person på ett jobb eller ute på gatan har ett gymkort och liksom besöker ett gym. När jag började träna, det var ju i princip bara liksom bodybuilder, styrkelyftare och dörrvakter som tränade, om man skulle grovdra det. Mm. Så det var ju mycket mer underground. Och även om man går lite mer tillbaka i tiden än jag började. Så sen har ju det här mer och mer blivit liksom lite mer allmänt sätt för folk att liksom röra sig och bli mer hälsosamma. Så det skulle jag säga, det är liksom den mest grova skillnaden mellan början av 90-talet och 2019.
Tycker du att det har förändrats också på sättet som folk äter och hur man lägger upp träning, eller är det fortfarande samma?
Nej, jag tycker det har ju förändrats väldigt mycket. Dels som sagt, målsättningen är annorlunda. Folk tränar mera för liksom för att de ska må bra och vara mer hälsosamma. Dessutom tycker jag att hela samhället har någonstans också anpassat sig till det här. Om du tittar på, om du går på vilket livsmedelsbutik som helst, så mycket proteinberikad mat och så mycket kalorifri och sockerfri mat som finns nu, det fanns ju inte ens för 15 år sedan. Kolla på liksom alla sockerfria safter och proteinberikade kvarg och så vidare. Så där har ju liksom också blivit en anpassning där liksom de många industrier vill haka på det här, för den här trenden.
Förut var det Kesella och Funlight.
Ja, exakt. För smaksättare. Ja. Kesella, Funlight, Keso också. Jag vet inte hur jag tryckte i mig det där.
Nej. Nej, för jag vet också. Jag käkade sjukt mycket Kesella och så intalar man sig själv att det smakade som glass.
Det gjorde inte det. Det växte bara i munnen.
Men det är också, jag tycker att liksom, även proteinet har ju förändrats otroligt mycket. Förut smakade det var ju inget som smakade gott. Nej. Men nu finns det ändå helt okej.
Okay. Ja, alltså det är ju liksom hela den industrin har ju revolutionerat. Alltså från att liksom en jätteförändring i kosttillskott, en jätteförändring i livsmedel. Men sen har ju du liksom en helt ny kategori som så kallade functional foods. Liksom som är mitt emellan grejer som har verkligen liksom vuxit fram. Dessutom, om du tittar på bensinmackar och 7-Eleven och kiosker, hur ofta kunde du köpa en bar eller en protein? Men det har verkligen gått åt liksom det allmänna hållet, vilket jag tycker är positivt.
Mm. Bästa maten efter ett tungt pass?
Vitt ris och kebabspett. Persisk kebabspett.
Det är den bästa.
Sen bästa i vilket syfte, men det känns bra i alla fall. Nej, men annars är det traditionellt för mig liksom grillat kycklingbröst och ris och grönsaker.
Jag tänker på kebabspett, en eller flera?
Två.
Det är det optimalaste.
Exakt, gärna med grillad tomat och rålök.
Ja. Och så det här persiska grejen som ni har.
Nej, jag gillar inte den där.
Du gillar inte
den här, vad heter somat? Den som är lite så här lila färgen.
Just det.
Ja. Nej. Jag har inte någonsin fastnat för det.
Nej. Vem är din största förebild när det kommer till just styrketräning?
Jag hämtar inspiration från många olika personer, för att liksom en person kan liksom inspirera mig rent mentalt, en kan vara rent liksom fysisk styrka och så vidare. Men jag gillar en kille som heter Mike O'Hearn. Han är 50 plus. Han har hållit på sen jag var liksom ungdom, och han är fortfarande still going strong. Och jag gillar honom för hans liksom mentala inställning, där liksom han bara liksom gnuggar på och liksom viker sig inte. Det tycker jag är häftigt liksom.
Är det någon du har träffat privat?
En gång. Ja. Två gånger.
Var du starstruck eller frågade om tips?
Nej, men om jag ska vara ärlig, och det kanske låter lite overkligt, men du vet, genom mina jobb så har jag träffat ganska många kändisar som man någonstans blir lite liksom branschskadad. Så det blir lite mer så här, man är rätt avslappnad och bara liksom försöker liksom vara sig själv liksom.
För du fick ju intervjua Jay Cutler väldigt nyligen, och han är ju nog en förebild för otroligt många. Ja. Vad tog du från det mötet med honom?
Han är otroligt mediatränad, som de flesta jänkare. Och förutom att han är liksom otroligt framgångsrik företagare, en otroligt framgångsrik kroppsbyggare, så är han ju liksom väldigt mediatränad. Han vet hur han ska svara, när han ska svara och hur han ska undvika frågor. Så även om det var fantastiskt kul att intervjua honom, så tycker jag att det var lite svårt att komma han under skinnet.
Okay. Mm.
För att de är så mediatränade, och han, jag tror ibland så väljer de sina ord väldigt rätt för att inte bränna en sponsor eller en organisation eller sådär.
Men du tror inte att det är lite kanske också, för den här gjordes inför publik, måste jag ju tillägga också,
absolut,
att det kanske också förändrar hela scenariot och hur han svarar.
Absolut, absolut. Men det har varit kul. Jag har intervjuat säkert en 10-15-tal ganska stora namn, och jag tycker det är sjukt kul när du har en bild av en person, men i verkligheten så får du en helt annan bild, vilket kan också vara sjukt inspirerande för en själv att inte liksom döma eller få en bild av någon innan du verkligen har pratat med den personen på djupet.
För det är ju väldigt vanligt att vi bygger upp en bild. Finns det någon som du har blivit besviken över? Att säga, fuck, den här personen var ju en skit. Alltså, jag, här hade jag en sån otroligt fin bild.
Nej, men jag har aldrig tänkt att det har, till ett sämre. Däremot har jag blivit lite chockad. Ja. Där jag bara, den här, han kommer vara så här macho, eller han kommer vara, du vet, äta bara biff och bla bla bla, men det har varit helt liksom, aha, du vet, så här, den här personen var ganska djup, du vet, som jag inte hade förväntat mig.
Nej.
Så det är ganska häftigt att man blir så här, oh shit, du vet, så här, det är ganska kul. Och vet att många tänker så om mig också.
Ja, men det är lite det här bilderna man lägger upp också på Instagram.
Jo, absolut,
jag tror att det får ju alltid en, alltså, vi skapar ju en liten illusion av vad,
absolut,
folk, av vad folk ska se, och sen när man träffar dem så tror jag att många blir förvånade.
Ja.
Jag fick höra, det var en kille som sa det hela tiden om mig, han bara, du är så jävla trevlig. Bara för att varje gång jag träffar honom stannar jag upp, jag pratar, jag hälsar, vi satt och surrar. Liksom. Han bara, jag blir alltid lika chockad över hur trevlig jag är, varför stannar du och snackar med mig? Jag bara, ja men vad fan, vi känner ju typ varandra nu.
Ja,
då är det inget konstigt.
Nej,
men det är alltid skönt att det inte är tvärtom. Jag har ju träffat på folk inom MMA-världen istället som har visat sig vara en jävla skit.
Ja.
Men ja, sånt händer. Alla är ju inte perfekta.
Nej.
Vad skrämmer dig?
Misslyckande.
Misslyckande?
Ja.
Mm.
Det är det mest skrämmande. Men sen någonstans tror jag att man måste träna att det spelar ingen roll. Man kan resa sig och köra igen. Mm. Jag menar, egentligen, om jag bara går tillbaka till alla mina knäskador, och varje skada är 7-8 månaders rehab. Jag har liksom studsat tillbaks och bara liksom varit på banan igen, men så jag behöver ju ta applicerade liksom på livet.
Hur söker du den applikationen i livet? Får du metaforer år för år, eller vad händer?
Jag vet inte, fan, jag tror så här, om man bara hela tiden jobbar på att förbättra sig själv och bli duktig på det man gör, då spelar det ingen roll. Du kan ju liksom alltid stå upp för dig själv och alltid klara dig själv.
Mm. Vad har du för mål i framtiden? Är det någonting speciellt som du har fokuserat lite extra på? Det kan vara precis vad som helst.
Låt oss börja med det ytliga först.
Mm. Kör där.
Jag har ju en grej som jag kallar för The Million Dollar Look.
Mm.
Där jag liksom har alltid sökt ett liksom en viss fysisk utseende. Där när någon säger ser på dig på stranden och bara, what the fuck? Det ser ut som att du är huggen ur stenarna. Du ser ut som en staty. Det hade varit jävligt ballt att liksom uppnå så att man ser ut som när du är 50.
Som Michael Hearn. Är det exakt därför Michael Hearn är en inspiration också?
Bland annat, men för mig främst är han att han är liksom som stålmannen. Han är odödlig. Men så det är ju dels det, men sen behöver jag faktiskt söka även liksom, okay, vad vill jag rent liksom rent professionellt yrkesmässigt. Så det där har jag liksom just nu. Jag bara go with the flow. Där någonstans jag bör också, okay, vad jag vill om fem år, vad vill jag om 10 år? Där har jag faktiskt inte reflekterat så mycket kring. Men nu när du tar upp det så börjar jag kanske göra det.
Det är inte bara det million dollar look som man måste strukturera ut framöver.
Och både du och jag vet att det är också en färskvara. Du kan ha den idag men den försvinner imorgon. Det är så många faktorer som spelar roll och det är ju inget som varar i evighet.
Nej, jag har märkt att jag har ätit ganska mycket under den här julen och jag ser att jag har lagt på mig runt magen. Alltså det går obehagligt fort och jag tror att folk fattar inte vilken färskvara muskler är. Vi absolut som tränar, vi vet.
Dels det, jag tycker så fort du går över 40 så förändras spelreglerna alltifrån återhämtning, matsmältning, hypertrofi, allting blir annorlunda, vilket betyder att du måste optimera din maskin på ett helt annat sätt. Dessutom måste du se till att undvika skador för att du har inte lika rörlig ligament och leder och muskulatur. Så det är liksom de grejerna bör man ta hänsyn till. Dessutom, för att allt det här ska falla på plats, din fysik kommer inte vara optimalt om inte ditt psyke är optimalt, vilket betyder att du ska egentligen ha lite stress, psykisk välmående och liksom lycka runt omkring för att få en bäst utväxling av det där. Mm. Och den är biten i allt tuff.
Jobbar du någonting med det mentala innan dina pass och sånt?
En del. Men generellt tycker jag att den mentala biten har varit liksom väldigt stabil senaste åren, så jag har liksom inte behövt, jag har inte haft dippar som har påverkat mig när det kommer till motivation och liksom inspiration för att kunna hålla i det fysiska.
Mm. Läser du någonting?
Jag försöker läsa, så vissa perioder blir det en del. Sen är min tid är ganska begränsad och då försöker jag lyssna på ljudböcker.
För jag hade en liten extra fråga där också. Det var om det var någon speciell bok som du har lyssnat eller läst som kanske har inspirerat lite extra, någon som har satt sig lite mer.
En bok som har inspirerat mig en hel del och det är också rent professionellt kring mitt jobb, och det är med Gary Vaynerchuk, Crush It. Där han pratar mycket om att lyckas och vara framgångsrik i sociala medier, både liksom som privat och ditt personliga brand, men även liksom rent professionellt. Och just mycket kring det här, sök inte bekräftelse, publicera och producera innehåll, resten kommer.
Mm. Ashkan, vad kan man följa dig på din resa?
Du och ni kan följa mig på Instagram @IamAshkan och på min podd Tyngre Old School.
Grymt. Du, supertack för ditt inspirerande samtal. Jag känner själv att när jag bara suttit och tittat på det här så behöver jag gå och köra lite mer bänkpress.
Tack själv, Paul. Det har varit sjukt kul att vara här och det var länge sedan.
Ja, det var det.
Vi snackade så här länge.
Ja, men vi springer bara på varandra. Det känns som att det är fitnessmässan.
Ja, då är det eller på Instagram.
Exakt. Ja, men verkligen, tack för ett superinspirerande samtal.
Kul, tack själv.
Tack så jättemycket. Om ni gillar det här avsnittet så får ni jättegärna då dela det på era sociala medier. Jag hoppas att ni har inspirerats lika mycket som jag har gjort här, för jag måste börja se över mina sociala medier ordentligt här nu, tack vare Ashkan. Och gott folk, lämna gärna en recension på de ställena där ni lyssnar på podden, och som sagt, dela den på era sociala medier. Tills nästa gång så får ni ha det jättebra. Hej då!